Mångt vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det var den gammaltestamentliga texten ur Jeremia 29, verserna 11-14. Och det är Herrens budskap. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Amen. Låt oss be. Herre himmelske Fader, du råder över allting för att din vilja ska ske. Du har fridens tankar för oss, för att ge oss en framtid och ett hopp. Lär oss idag att be till dig och att söka hjälpen hos dig. Amen. Ja, vi har läst ett stycke ur det brev som Jeremia skrev till de judar som blivit bortförda i fångenskap som de befann sig nu i Babylonien. Jeremia skrev brevet när Jerusalem och templet fortfarande stod kvar. Men Jerusalem och templet var plundrat och många av invånarna var redan bortförda som fångar till bort i fångenskap i Babylonien. Så när Guds straffdom kom över Juda och Jerusalem, så fördes också troende bort tillsammans med de otroende som trotsat Gud. Och nu skrev Jeremia till Guds barn som satt där vid Babels floder och grät. Bakgrunden till fångenskapen, det var Israels folks trots mot Gud. Så de hade inte hållit sin del av förbundet som Gud upprättade med folket på Sinai. De hade inte hållit Guds lag. De hade inte hört Guds röst. De hade inte velat lyssna till profeterna som Gud sände att tala till folkets kungar, till förstarna och fäderna och till hela folket. Och därför kom också den förbannelse som Gud hade hotat med, eller som det bara var skrivet om i Mose lag. Den kom över dem. Gud fördrev dem från landet. Falska profeter var verksamma både bland judarna som var kvar i Jerusalem och bland judarna som hade blivit bortförda i fångenskap. Och de falska profeterna, de fick folket att förlita sig på lögn. De falska profeterna, de uppmanade folket att inte tjäna kungen i Babel. De förutsade att fångarna snart skulle vara tillbaka i Jerusalem. Inom ett år skulle det vara som förut igen och de skulle vara tillbaka. Och de som lyssnade till de falska profeterna, de blev upproriska mot den babyloniske kungen. Och de brydde sig inte om att etablera sig på sina nya boplatser. De bidrog inte till det samhällets välfärd. Och av Jeremia fick fångarna höra precis rakt motsatt budskap. Jeremia uppmanade dem att tjäna kungen i Babel. Och därför blev ju också Jeremia betraktad som en förrädare. Och en falsk profet borta som verkar bland fångarna i Babel, de skrev tillbaka till Jerusalem varför han inte satt honom i stock och halsjärn. Jeremia uppmanar alltså folket att tjäna kungen i Babel. Och han fäste folkets uppmärksamhet på att kungen i Babel var bara ett verktyg i Guds hand. Det var Herren Sebaot, Israels Gud, som hade fört dem bort i fångenskap. Och Jeremia uppmanade dem nu att etablera sig. De skulle bygga hus. och bo där. De skulle plantera trädgårdar, de skulle ta hustrur till sina söner och gifta bort sina döttrar. De skulle bli fler, inte färre. Och Jeremia uppmanade dem också att söka den stads bästa dit de kommit och be till Herren för den staden. Och när det gick väl för stan så skulle det också gå väl för dem. Men i sitt brev till fångarna där så skrev Jeremia också att fångenskapen skulle ta slut. Men inte så snart som de falska profeterna förkunnade. De skulle inte vara tillbaka inom ett år. Utan fångenskapen skulle vara 70 år. När 70 år hade gått så skulle Gud uppfylla sitt löfte och föra dem tillbaka till sitt land igen. Precis som vi hörde honom lova. Och den här profetian gick också i uppfyllelse. 70 år efter det att de första fångtransporterna hade lämnat Jerusalem så hade också de första återvändarna etablerat sig i Kanans land igen. 70 år efter templets förstöring så invigdes det andra templet i Jerusalem. Så Gud hade hört folkets böner och svarat dem. Och han hade uppfyllt sitt löfte om frälsning. Och Jeremia trösta Guds lidande folk. Och Herrens ord ger samma tröst till oss. Dagens ord i skriften lär oss att Herren har fridens tankar för oss för att ge oss en framtid och ett hopp. Så vi ska tänka på att de här löftena har blivit bevarade åt oss. Det är Herrens ord till oss. Han har fridens tankar för oss för att ge oss en framtid och ett hopp. Han uppmuntrar oss att be till honom. Han lovar att höra våra böner. Och han lär oss att han förmår hjälpa. Han styr över folk och riken så att det tjänar till vårt bästa. Och det var säkert en trosprövning för de troende att bli bortförda i fångenskap. Det var grymma soldater som förde dem bort. Bara resan bort var besvärlig. Fångenskapen kom som Guds straffdom över ett trotsigt folk. Men alla som fördes bort var ju inte trotsiga. Daniel och hans vänner hörde till de första som blev bortförda. Och Daniel, han fick sen leva hela sitt vuxna liv i Babylonien. Han bad till Herren. Han öppnade sitt fönster och vände sig mot Jerusalem. Han bad till Herren. Han fick leva hela sitt vuxna liv i Babylonien. Ändå hade han en framtid. Han hade ett hopp. Och också många andra som drevs bort var Guds sanna barn. Och det här var en trosprövning för dem. Att bli fördrivna från sina hem. Att bli bortdrivna, avskurna från templet i Jerusalem. De kunde inte gå upp där till gudstjänst längre. De kunde inte spela där inför Herren på den plats som Herren själv hade utvalt. Vid Babels floder satt de och grät när de tänkte på Sion. Hur skulle de tolka och förstå Guds handlande när det gick på samma sätt för de troende som för de otroende? Varför lät Gud så mycket ont hända? Och så mycket ont hända de som förtröstade på honom? Hade Gud förkastat dem? Hade han vänt ryggen till dem? Hörde han inte längre deras böner? Brydde han sig inte längre? Fanns det någon framtid för dem? Hade de något hopp när de gick där i fångtransporten långt bort i främmande land? Och det är ju ungefär de frågor som vi också ställer oss när vi drabbas av svåra olyckor som vi har svårt att förklara och börja fråga varför händer det? När vi drabbas av motgångar, samma frågor ställer vi när vi ser att också trogna kristna som förtröstat på Herrens hela sitt liv får lida mycket, drabbas av svår sjukdom, får svår smärta. Profeten Jeremia hade en svår uppgift. För han skulle inte bara bestraffa ett trotsigt folk och bekämpa de falska profeterna. Han skulle samtidigt trösta Guds barn. Och Gud tröstade sina barn genom profeten, och hans ord är lika sanna och vissa för oss som de var för Guds folk i fångenskapen. För Gud ändras inte. Hos honom sker ingen växling mellan ljus och mörker. Han är densamme igår, idag, i all evighet. Och han har uppenbarat för sitt folk vilka tankar han har för oss. Han säger, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och lyckliga är vi när vi vet vilka tankar Herren har för oss och litar på att så är det. Lidandet som drabbar Guds barn, det är inte ett straff. Lidandet som drabbar oss som tror sker inte därför att Gud söker vår ofärd. Han har nämligen fridens tankar för oss. Och Guds frid, frid med Gud, det Guds frid är vår genom tron på Guds nåd för Jesu Kristi skull. För Paulus skriver så här: då vi har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och när vi äger frid med Gud, ja, då kan vi ju frimodigt möta vad som än händer i livet. Även om det händer, även om vi kommer i en sån situation så att vi måste tänka, det här kommer jag inte att överleva, så ändrar det inte på saken. Vi har frid med Gud. Vi vet att vad som än händer, så har Gud gett oss en framtid och ett hopp. Och aposteln Paulus ger oss ett sånt exempel på den här förtröstan på Guds löfte. Han fick lida mycket. Han fick lida mycket, och ändå var han hela tiden viss om och förtrösta på vad Gud hade berett åt honom och vad Gud har berett åt oss alla som tror på honom. Fast han suttit fängslad i många år, han satt ju först i Caesarea och så sen vädjade han till kejsaren, sen satt han fängslad i Rom där han var kedjad till en romersk soldat, och så väntade han på sin rättegång, en rättegång som mycket väl kunde sluta i en dödsdom. Och fast han var i den situationen att mänskligt sett så var han oviss om han skulle överleva eller om domen skulle sluta i en dödsdom, och ändå var han glad. Och så skriver han till de förföljda i Filippi, förföljda kristna: var alltid glada i Herren. Ingen kunde beröva honom den framtid och det hopp som Herren gett honom. Och han säger, ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och samma förtröstan kan vi ju ha vad som än möter oss i livet. Så om något ont sker, så ska vi ju inte dra slutsatsen att Gud söker vår ofärd. Det händer inte. Det gör han inte. Han har helt andra tankar för oss. Han har fridens tankar för oss, för att ge oss en framtid och hopp. Och Jeremia uppmanar fångarna i Babylonien att de skulle söka Herren och de skulle be till honom. Och den uppmaningen behöver också vi. Så när vi drabbas av smärta, när vi drabbas av olycka, motgång, då ska vi inte tänka att Gud inte längre hör vår bön. Vi ska inte tänka att han har vänt oss ryggen, han bryr sig inte längre. Vi ska inte tänka att det är lönlöst att söka Herrens hjälp. när han ändå låter så mycket ont ske. Genom sin tjänare Jeremia uppmanar Herren sitt folk att be till honom, att söka honom. Och det här, det är som sagt en tidlös uppmaning. Det är en uppmaning, den har blivit, det är Herrens ord som har blivit bevarat åt oss. Den tidlösa uppmaning till Guds folk i alla tider. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. För Guds barn satt där vid Babels floder och grät när de tänkte på Sion, när de tänkte på Jerusalem. De var långt borta från Herrens tempel. Men Herren var inte långt borta från dem. Han hörde deras böner och han lät sig finnas av dem. Och precis samma löfte ger han till oss. Han både uppmanar oss att be till honom, och så lovar han att höra oss. Och han låter sig finnas av dem som söker honom. Det är ett stort löfte till Guds folk. Speciellt när vi har det svårt, i smärta och lidande, då har vi ett speciellt löfte om bönhörelse. Gud hör våra böner. Han vet hur vi har det. Han ser hur vi har det. Och vi ber och söker honom, och så kommer Herrens handlande. Han låter sig finnas av dem som söker honom. Han hör och hjälper. Så på det sättet så kan man kalla det här ropet om hjälp som stiger upp till Herren. Det är så att säga startskottet till Herrens frälsningsgärningar. Och när vi läser Guds folks historia så ser vi många exempel på det. Israels barn hade det svårt i Egypten. De led svårt under förtrycket, slaveriet i Egypten. Och när Gud satte sina frälsningsgärningar, lät sina frälsningsgärningar börja rulla på, då sa han så här till Mose: se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Mose blev ju räddad som spädbarn från faraos barnamord. Så det säger ju att redan när Mose var ett spädbarn så var förtrycket grymt, hårt. Mose blev kallad och sänd av Gud när han var 80 år gammal. Så det hade alltså varit ett långt lidande för Guds folk när väl frälsningen kom. Men Gud hade hört deras böner, han hade sett förtrycket. Och vi kan också vara vissa om att våra rop om hjälp når Herren. Han ser hur vi har det. Han vet hur vi har det. Och även om vi måste vänta på hjälpen, så kommer Herrens hjälp. Och när den väl kommer, så är den långt större och underbarare än vad vi kan tänka. Precis som det var för Israels barn i Egypten. Guds folk som levde i fångenskapen i Babylonien, de fick också vänta på räddningen, nämligen 70 år. Det var ju det som var förutsagt. Och medan de väntade så blev de tröstade med Guds löften. Guds löften är fasta och vissa. Jeremia skrev så här i sitt brev, och det är Herrens budskap, Herrens löfte till dem: jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Och det här löftet gick också i uppfyllelse. År 539 före Kristus så tog perserna makten över det babyloniska riket. Kung Koresh, han befallde judarna att återvända till sitt land och bygga upp Jerusalem. Precis så som det var förutsagt. Det skedde precis på den tid som Gud förutsagt. Det skedde precis på det sätt som Herren förutsagt genom sina profeter. 70 år var det förutsagt genom Jeremia, och Jesaja på 700-talet hade förutsagt att det var Koresh, namnet anges, som skulle komma med den befallningen, och det är viktigt. Och det här, när vi ser det, då ger det oss stor frimodighet. Gud svarar på folkets böner. Han uppfyllde sitt löfte om befrielse. Och det lär oss någonting om vem det är som vi ber till. Vad han förmår. Så han som lovar oss bönhörelse, han som lovar oss frälsning, befrielse och räddning, det är han som också kan och förmår uppfylla sina löften. Han är den som råder över hela folk och riken för att hans vilja ska ske. Han regerar över folk och riken. Han styr allt till Guds barns bästa. Han styr världshistorien så att hans ord och förutsägelser går i uppfyllelse. Han hör sitt folks rop om hjälp och han svarar och sänder räddning. Historiker, forskare, de har svårt att förklara historien. Så på 700-talet så växte ju Assyrien till en världsmakt, till ett världsrike. Det var stabilt. Och så 600-talet så tar babylonierna över. Hur kunde ett så stort och mäktigt rike som Assyrien så snabbt gå under? Och hur kunde babylonierna bli en dominerande världsmakt på så kort tid? Och hur kunde sen perserna tåga in i Babel och överta makten efter 70 år utan att ens använda utan strid? Det är svårt att förklara. Historiker har ingen förklaring över hur kan sånt ske. Men Bibeln ger ju oss svar. Bibeln svarar på frågorna. Det skedde därför att Gud hade förutsagt att så skulle ske långt i förväg. Det skedde för att Gud styr över folk och riken för att utföra sina straffdomar och för att utföra sina frälsningsgärningar. Hans välde når till jordens ändar. Det här skedde för att Gud regerar över allting till sitt folks bästa, till vårt bästa. Det sker för att han har lovat ge oss en framtid och ett hopp. Och det ska vi tänka på när vi i vår nöd vänder oss till honom. Ja, han som har sagt att vi ska be. Det är han som har lovat att höra oss. Han förmår hjälpa oss. Han har makten till det. Han har den goda viljan till det. Han regerar över allting för att hans vilja ska ske, inte till vår ofärd, utan för att ge oss en framtid och ett hopp. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar, för att ge er en framtid och ett hopp. Och saliga är vi när vi vet vilka tankar Gud har för oss och när vi litar på det. Amen, låt oss be. Herre himmelske Fader, hjälp oss att alltid förtrösta på din godhet så att vi söker dig. Du har uppenbarat dig som frälsningens Gud. Guds folk har ropat till dig och du har hört deras böner. Hör också våra böner. Gör oss uthålliga i hoppet så att vi får del av det goda som du vill ge oss. Det ber vi om i Jesu namn.